kan väl göra så tillsammans att håll de där två verserna och refrängen vi precis har sjungit i. Håll dem i minne. De säger väldigt mycket av vad den här predikan kommer att säga. Dina armar, utsträckta armar, kommer mot oss. Det finns ingen större sanning än det. Inte om mig, inte om dig, inte om den här stan, inte om den här världen. Än att Gud kommer mot oss med vidöppna armar. Vi ska utlysa en tävling också, de som känner igen det suveräna land eller delstat som den där kartformen föreställer kommer att vinna någonting i slutet av den här predikoserien, så har vi lite tid på oss att fundera. Jag har faktiskt inte lyckats räkna ut, men det kommer nog. Det skulle kunna vara Blekinge, tänker jag, men det kanske säger mer om Blekinge än om mig. Stororden heter den här scenen. Det är ju liksom inget teologiskt begrepp egentligen. Det är ju ett Torgny Lindgren-begrepp. Någon som känner till vem Torgny Lindgren var? En svensk författare som studerade av slutet av sitt liv, i alla fall bodde i Rimforsa, inte så långt härifrån, eller strax utanför Rimforsa. Det mesta i den här världen är strax utanför Rimforsa. Men är från Västerbotten. Han har ofta väldigt starka religiösa motiv i sina böcker. Och en av de där böckerna så är en av karaktärerna som säger att det är en predikant som talar om stororden. De som är så tunga, de väger så mycket. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Och så finns det till och med störstorden, för det kan man säga i Västerbotten, eller hur? Störstorden, alltså nåden och sånt där. Så tänk på de här orden. Samuel sa att det är några ord som... Jag hade en gallup och så vi funderat, vi som är predikanter. Smaka på de här orden nu. Synd. Hur smakar det? Hur känns det? Nåd. Frälsning. Tro. Enkelhet. Ödmjukhet. Det är stora ord. Och det är de sex orden där som är stororden som predikningarna under fastan kommer att borra i. Eller borra är fel ord. Skrapa på ytan, det säger jag verkligen helt ärligt. Det vi hoppas framförallt, tror jag, vi som kommer att förkunna, det är väl att våra reflektioner, ofullständiga, inte alls heltäckande, de kommer inte ge oss alla svar, det lovar jag. Vi hoppas att de öppnar upp någonting i vårt inre under den här fastan. Att vi får gå med de här orden. Vad betyder de? Vad gör de med mig, med oss, för hur vi ser världen? Jag hoppas de öppnar upp för samtal, stororden, mer än predikningarna i våra husförsamlingar. Synd. Tänk att få sitta en hel kväll och prata om det. Det kan ni få göra i veckan som kommer. Kanske kommer vi reda ut en del missuppfattningar. Det är väl en ambition, men framförallt stororden är ju storord för att vi inte kan reda ut dem helt och hållet. Va? Vi kan inte fånga dem i förklaringar eller korrekta uppfattningar som vi kan liksom vika ihop och lägga i skrivbordslådan. Det går inte. Stororden är det de är i kristen tro. För att de ger oss språk, men inte förklaringar. Riktning. Men inte exakt karta för det goda liv som Gud ger som gåva. Va? För allt det vi längtar efter, för allt det vi brottas med. Livet. Livet, livet, livet. Och det livet, det måste ju levas. Finns det ett kristet storord för det, så kanske det är lärjungaskap. Det var ett av dem som ni inte rustade på för övrigt, men så är det. Alltså att försöka förklara det är bra, vi måste tala om det, men att till sist förklara det så att vi känner att vi har nått fram, då har vi förminskat det. Det är liv. Det är, som jag ofta gör mig skyldig till att säga, ett äventyr. Under fastan förra året tror jag började flitigt citera Svenska Akademins ordbok som definierar äventyr som ett ovanligt spännande och farlig upplevelse. med inslag av upptäckter och strapatser. Så vi kan inte fånga det. Det är dynamiskt. Mm. Så hjälper då dagens storord, som alltså är synd på det äventyret. Och det är fritt fram att ropa halleluja när ni vill. Mm. Var får vi överhuvudtaget öva oss i att möta det här ordet synd regelbundet? Ja, det är ju i gudstjänsten. Det var inte många minuter sedan. Vi var inne i syndabekännelsen. Så jag tänker att vi ska börja där. I gudstjänsten, för det är en plats där vi formas och får möta de här stora orden ofta. Ibland uttalat, ibland inte. Men synd är ju ett ord som dyker upp i syndabekännelsen. Men jag ska såklart min vana trogen vända på ordningen. För i gudstjänsten möter vi inte, om ni tänker på det, det gör man ju inte. Det är ju poängen med gudstjänsten, man ska egentligen inte tänka. Det är någonting vi upplever och tar in. Men det finns en omvänd pedagogik. Bekännelsen, den handlar ju om det som är den osminkade sanningen om oss, va? Eller hur? Och det där är en insikt som vi verkligen, verkligen behöver. Men den bekännelsen som ju kommer först i gudstjänstordningen, den rör egentligen den andra sanningen om oss. Om mig, om dig, om världen. Det var det den här sången avslutades med, som är den första sanningen. För det är förlåtelsens ord som kommer sen, som berättar den första och viktigaste sanningen om oss. Jag läser dem igen. Du kan väl läsa dem tyst inombords, va? Vad sa Samuel och vad sa vi tillsammans? Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Det är lätt för oss, tänker jag, att kasta om ordningen här, byggt på det här, och börja tänka på synd eller på ondska till exempel som problem eller storheter som kommer först, som har funnits först. En slags omedveten uppfattning som vi kanske har med oss ibland av synden som är något som existerar innan Gud eller innan oss, innan världen. Och att frälsning då, Guds problemlösning. Gud dyker upp på scenen och tänker, aj då, här fanns det viss synd och ondska och sådär. Det här måste jag göra någonting åt. Och att det blir problemlösning som oftast kanske vi reducerar till det vi kallar för förlåtelse. Oftast förlåtelse kopplat till en individ som brottas med skuld. Det finns mycket sanning i det. Men skapelseberättelsen till exempel, man går in i första Mosebok, bara det första kapitlet framförallt, men också det andra, så får vi ett mycket större perspektiv. Det är det att före allting, innan någonting, så är vi del av det Gud i skapelseveckan ser som gott. 5 gånger hör vi Gud säga, det är gott, det var gott, det var gott, det var gott, det var gott. Och sen den 6:e gången, det var mycket gott. Vad bra det här var, vad bra det här var. Det här är så bra, det här är så bra. Det här är så underbart, tokigt, ofattbart bra. Amanda upplyste mig på kontoret som dagen att den 3:e dagen säger Gud inte att det var gott. Men den 4:e gör han det 2 gånger. Där får någon gärna fundera på och förklara för mig. Den 3:e dagen så tänkte jag, det var okej. Ja, förlåt, nu är jag redan inne på stickspår, inte ens hunnit. Men ni förstår, va? Jag sa det här under Askonstansmässan också, va? När vi ska komma ihåg att vi är, alltså kommer ihåg att du stoft. Vi är skapade, men det betyder många saker. Syndabekännelsen säger en sak om det. Men det skapelsen redan säger, det är att vi integrerade del från början i ett system av ömsesidighet där det finns tillräckligt åt alla och allting. Det är en värld, en skapelse som speglar Gud och därför är värd vördnad, kärlek. Det är först på andra sidan av det som vi börjar förstå vad synden är. Det är som att förlåtelsens ord, det är den första sanningen om oss. Om vi då hoppar fram till spegeln, till Kristus, han som säger, men det är gott, det är gott, det är gott. Gå in i det här. Världen är trasig, men följ med mig. När vi börjar vandra med Kristus, då får vi språk för såren, för skadan i oss och i världen. Vi får språk för motsträvligheten som finns till det vi kallar liv då, eller lärjungaskap. Sår, skada, motsträvlighet och motstånd som finns i oss, i mig, i dig, i världen, i kollektiva strukturer. Då får vi språk, då fattar vi att frälsningen, nu ska jag inte säga för mycket om frälsningen för en annan predikan som inte jag har, men frälsningen, den är kosmisk. Den är så social, den är politisk, den är kollektiv och personlig. Den omfattar allt. Och vad blir synden då? Jo, synden blir lite som ondskan, en negativ spegel, en parasit på det där. Syndabekännelsen, vad den gör, det att den hjälper oss att se att det är så det ligger till. Hjälp oss att leva i din förlåtelse, stärk vår tro, öka vårt hopp, uppliva vår kärlek. Just ja, vi behöver det först och sen behöver vi de här orden så vi kan kalibrera oss. Vad kommer först då? Jo, låt oss närma oss en, vad är Gud? Barmhärtig och nådig. Och lägga av oss allt som tynger oss, all synd som ansätter oss. Ni är med va? Och så säger vi, jag bekänner inför dig, helige och rättfärdig Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Och del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Där har vi ett jätteviktigt språk och en viktig handling för oss längs vägen, va? Vi får syn på den osminkade sanningen, men vi får också syn på den andra sanningen som är djupare, som är mer sann, som kommer först, att Gud kommer med öppna armar. Det är gott, det är gott, det är gott, det är mycket gott. Kom nu så går vi mot det goda. Så det säger gudstjänsten om synden. Och det är varje vecka. Tänk, det finns ingen annanstans människor får öva sig på. I både klarsyn och hopp på det viset. Hur talar Bibeln om synden? Nu är vi inne på ett område som skulle kunna täcka några veckor. Så bear with me. Förhoppningsvis återigen så sätter det igång någonting i er. Det finns några begrepp i Bibeln, både i gamla och nya testamentet, som vi översätter med synd. Och nu är jag grovt översiktlig. Otroligt grovt översiktlig. Det ena är det hebreiska ordet chata. Ursäkta min hebreiska. Eller det grekiska hamartia. Ursäkta min grekiska ännu mer. Men det är Bibelns ord. Det är gjort som inte från början, inget utav dem är religiösa, om man säger så. Det är inte teologiska begrepp till att börja med, utan de betyder ungefär att missa målet. Jag tror vi får en illustration här. Den kommer igen, det är en gif. En medelålders farbror tycker gif är jätteroligt. Att missa målet, va? Det har ni säkert hört förut. Om du läser gamla testamentet så är chata det begreppet. Det betyder liksom misslyckande med att nå ett mål. Alltså, till exempel att jag misslyckas med att träffa Anna härifrån med en sten om jag kastar. Det är chata. Eller att skjuta över ribban på det där viset. Eller att välja fel stig någonstans så missar jag vart jag var på väg och så får jag börja om igen. Det är chata. Ni förstår. Men det vi talar om här nu, när man kommer en bit fram, så börjar alltså chata i gamla testamentet tala om att missa målet. Och det här är det viktigaste jag säger idag, tror jag. Att missa målet i relation till det skapelseberättelsen just talar om. Det vill säga att människan och allt skapat är en spegel av Gud och därför värt kärlek och vördnad. Att misslyckas med att visa den vördnaden, den kärleken, den respekten till skapelse, till grannen och till Gud. För de hänger ihop, förstår ni. Det är Bibelns definition av chata, synd. Är ni med mig? Att misslyckas med att visa den vördnaden och kärleken vi nästan är skyldiga skapelsen, grannen och Gud. Därför att skapelsen och grannen speglar vem Gud är. Det är synd. Och det gör oss mindre mänskliga än vad vi är skapade till att vara. Det är ungefär vad Bibeln säger. Det säger mycket mer såklart. Men hur talar kyrkan om synden? Ja, på många sätt såklart. Jag ska gå in genom två dörrar. Först är det den västliga dörren som får representeras av Sankt Peterskyrkan i Rom. Utav en förkunnare från Blekinge någon gång på 1950-talet. Och ett kors som står vid slagfälten i, ja, nu kommer jag inte ihåg var, men i Frankrike under första världskriget. Ett krucifix lämnades mitt i skyttegraven. I våra västliga traditioner, där dit hör vi också som frikyrkliga traditioner, så har vi ofta använt språk som talar om skuld, om ansvar, om brott och straff. Alltså det är mycket språk med rötter i juridik. Och det är inte konstigt, rättsväsendet, juridiken har en väldigt stark position i Västeuropa och i Västeuropas historia. Va? Kan gå hela vägen tillbaks till Rom och hela vägen fram till formandet av de här feodalrikerna, furstendömena, nationalstatens födelse, rättsstaten talar vi om. Ett starkt patos i Västeuropa fram till Europadomstolar och allt sånt där. Synd på något vis, för det är klart att det här påverkar kyrkan i väst och teologin. Synd blir att bryta med Guds vilja då. Det blir ett brott. Det handlar om att överträda en gräns, och ibland görs det med ond vilja, ibland inte, men ibland med ond vilja. Och eftersom vi syndar, eftersom vi inte kan låta bli att synda, så behöver vi att någon benådar oss och förlåter skuld. Och det är ju Gud själv som ju den vi har syndat mot till sist. Chata, ni kommer ihåg. Gud gör det i Kristus. Därför blir korset, som ni ser, en så oerhört viktig symbol. Man kan säga mycket om korset. Men om inget annat så säger det att Gud tar synden och ondskan på väldigt stort allvar. Det här kostar någonting. Det går rakt in i Guds hjärta. Om vi går till en annan, går in genom en annan dörr och talar om den östkyrkliga traditionen till exempel. Allt det här blandas ihop i verkligheten. Ja, ni förstår. Där talar man om synden som sjukdom, som ett sår, som en skada som finns i skapelsen av oss. Frälsningen och förlåtelsen handlar då på något vis mer om helande, om läkedom, om botande, om en förvandling. Då blir kanske krubban, men kanske framförallt uppståndelsen, en oerhört stark symbol. Det vill säga nytt liv kommer att blomstra. Även där döden och synden ser ut att segra, så kommer nytt liv. Det kommer en uppståndelse. Graven är tom. Det är därför kyrkan finns. Och då överraskar du ingen att jag nu går vidare med att säga att det är klart vi behöver bägge de här två dörrarna. Vi behöver förmodligen ytterligare möbler i de här rummen, men ni förstår mig. Vi behöver erkänna skulden, ta ansvaret, det vi hörde, va? Jag är skyldig till mer ont än jag själv förstår. Men jag är också skyldig till ont jag faktiskt förstår. Vi måste ta ansvar för att se att synden är en del av val som påverkar mig, som påverkar andra, som påverkar skapelsen. Synden är nu, den är samtida, och vi behöver bekänna den för att kunna konfrontera den i oss själva och i världen. Och för att kunna göra motstånd. Släng ett annat ord på det, så har du kanske ordet helgelse. Hur blir det bättre? Vi måste tala sant. Självinsikten som var inne på i början. Vi behöver samtidigt då också erkänna och på något vis vila i det här, saker man måste hålla bredvid varandra, tror jag. Att det finns sår och skador som vi och som skapelsen bara bär med oss. Jag skulle kunna tänka mig att det är det som föder begrepp som arvsynd till exempel, som är en helt annan dörr att springa in i. Den kommer jag inte gå in i så mycket, men den beskriver på något vis att det nästan oundvikligen finns något, och det kommer ett annat ord som jag använder ofta, något trassligt. Det finns något absurt över människan, va? som vi, oavsett hur mycket vi än försöker, hur mycket vi än uppfostrar våra barn att bli goda, vad vi än försöker göra, hur vi än förkovrar oss, förbättrar oss, hur många retreater vi än åker på, hur många universitetspoäng i teologi vi än skaffar oss, hur mycket vi än jobbar med välgörenhet, så är det min själ som att det är något som bara klistrar sig fast. Va? Eller hur? Det är det. Det är de där skuggsidorna kanske som är synden, som vi liksom ser snett över axeln. Ah, det där gillar jag inte riktigt med mig själv, det där gillar jag inte med den, jag gillar inte det med världen. Och det vi ofta gör, det försöker blunda för dem. Synden är någon slags skuggsida som vi inte kan och därför inte bör förneka, utan det vi behöver göra är att acceptera dem som omfamnade, som förlåtna och successivt helade av Gud. Kanske inte idag, kanske inte imorgon. Det måste vi också hålla samtidigt. En människas fullkomlighet består i att lära känna sin egen ofullkomlighet. Så en av kyrkofäderna, Augustinus en gång. Ja. Till sist, och det jag tänker att bägge traditioner och det syndabekännelsen och det Bibelns språk för synden lär oss är det här. Om vi förnekar synden, kallar det för skuggsidorna då, så kommer vi att försöka dölja den för oss själva och för andra. Men vi kommer aldrig att bearbeta den. Inte som individer, som personer, inte som kollektiv, inte som samhällen eller strukturer. Om vi aldrig bearbetar den, om vi aldrig talar om den, kan vi aldrig bearbeta den. Vi kan aldrig ta emot helande för såret. Vi kan aldrig acceptera ansvar. Vi kan aldrig mogna. Men heller aldrig på något vis vila i att vi är trasiga, vi är absurda varelser. Utan det som händer om vi försöker förneka den och säga att den finns inte, eller om jag bara sträcker mig lite till så klarar mig nog, det är att synden kommer att få mer och mer kontroll över våra liv och över världen. Det är en paradox, det är nästan som att vi inte talar om synden tillräckligt mycket i kyrkan. Och vad vi upptäcker är en värld där synden dominerar väldigt mycket. Vi firade ett fruktansvärt firande, det gjorde vi inte. Det var ettårsmarkör igår. Där ordet synd verkligen borde lysa med neonbokstäver. Det som händer om vi inte gör det där, så får synden för mycket kontroll. Den får inflytande över våra liv och världen och vi ger den inte namn. Vi erkänner den inte, vi tar inte ansvar, vi ser inte såret, vi ser inte behovet av helande. Och så fortsätter bara den där trasiga cykeln, där det mönstret om och om och om igen. Jesus har språk för det här och det möter vi direkt. Han möter människor. Vad säger han? Jag säger omvänd er. Tro på evangelium. Guds rike är här. Kom och följ mig. Det finns en väg. Ditt sår kan helas. Din skada kan få läkas. Du kan få ta ansvar och möta det. Och du kan fyllas med kraft för att erbjuda motstånd. Han möter oss med den första sanningen om oss också. Sanningen om mig, om grannen, om skapelsen. Han möter oss med en slags arvsgodhet. Om ni kan tala om arvsyns, kanske den också finns, jag vet inte. Det vill säga att jag, vi, allting är förbehållslöst älskade, vi är bejakade. Och vi är kallade till att spegla den som är livet. Mitt i synden som ansätter oss. Det är mötet med Kristus. Bara mötet med Kristus som öppnar upp vägen till det livet. Det där äventyret på kärlekens väg som vi kallar fastan till exempel. Där Kristus är målet. Så jag tänker att vi avslutar med en bön. Och det får återigen bli bönen. Tack bönen från syndabekännelsen. Be med mig gärna. Gud vår fader. Tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vi ska sjunga en sång som är ny. åtminstone på svenska. Och den text som precis som vi vill ge dig det bästa och värsta på något vis berättar det här. Vi ska få vara med och svara. Det finns verser, de har en respons i sig. Och så finns det en väldigt enkel refräng som är Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Det är en bönesång, men det är också en slags berättelse om vägen, om hoppet, men också om såret, om sjukdomen, om synden.